Vem vill inte bli miljonär? Men hur 17 gör man? Idag kommer facit. En som lyckats berättar allt om vägen fram till inte bara en miljon utan även till ekonomisk frihet. Detta i dagens Smarta Cash, podden som peppar till en bättre ekonomi med mig Isabella Amadi. Varmt välkommen till detta avsnitt där vi har med oss en riktig förebild när det kommer till sparande. Dagens gäst har gjort en otrolig sparresa och är idag inte bara miljonär i svenska kronor mätt utan även dollarmiljonär. Elisabeth Svensson, välkommen!
Tack snälla Isabella!
Alltså himla kul att du är här, verkligen tack. Alltså du är ju väldigt bjussig med att berätta om din privatekonomiska resa. Så pass bjussig att du driver sajten och communityt rikakvinnor.se. Du inspirerar andra på sociala medier och har faktiskt en kurs också i hur man bygger upp en ekonomisk frihet. Alltså vilken grej!
Ja, det är det, kanske. Jag tycker att det är superroligt och väldigt stimulerande, framförallt att få hjälpa kvinnor med ekonomi och sparande. Det är någonting jag brinner väldigt mycket för.
Häftigt, och någonting som i alla fall jag vill lära mig mycket, mycket mer om. Alltså, kan vi inte börja den här, det här poddavsnittet med liksom en bild av, alltså, hur är ett liv som ekonomiskt fri? Hur ser ditt liv ut idag?
Ja, det är en bra fråga. Jag lever just nu som ekonomiskt fri. Och det gör jag för att jag är tjänstledig från mitt arbete. Och nu så är mina dagar ganska så, vad ska man säga, fria. Och det har de ju varit fram tills för ungefär en månad sedan. När de första studenterna från kursen Rika, Kvinnoakademin då, tog studenten. Och innan dess så har jag ju jobbat... Ingenting jag skulle rekommendera, men jag har ju typ snittat 80 timmars arbetsveckor. Så att jag har ju jobbat mer med mitt egna än vad jag kanske gör vanligtvis. Men definitivt värt det.
Mm. Häftigt. Så det är inte liksom jetset-livet här som du lever?
Det har aldrig varit någonting som har riktigt lockat mig. Så att nej, det skulle jag inte vilja påstå.
Hur började allting då? Hur började intresset för privatekonomi?
Ja, men, alltså jag har alltid varit fascinerad av pengar sedan jag var liten. Av anledningen att jag har aldrig tyckt om att bli tillsagd vad jag kan och inte kan göra. Och ifrån den familjen jag kommer så pratade man ofta om pengar som en bristvara. Det var någonting som andra hade, det var saker som andra kunde göra. Men att vi inte hade de ekonomiska förutsättningarna för vissa saker. Även om jag växte upp i ett väldigt vanligt liksom, så här, villaområde. Liksom. Men det fanns hela tiden en viss jargong kring ekonomi och pengar som jag inte gillade. Och bestämde mig ganska tidigt då att jag aldrig skulle hamna i en sån situation själv.
Mm. Så ändå från en tidig ålder, alltså, när började du spara i aktier och sådär?
det här låter ju lite... konstigt, men jag övertalade ju min mamma att köpa mina första aktier när jag var 12.
Wow!
Men jag hade ju liksom ingen aning om vad jag gjorde, jag hade ingen aning om liksom egentligen hur jag skulle förvalta dem. Alltså jag bara förstod att aktier var bra, för det var så man skulle kunna bli rik. Men liksom sen hände ju inte så mycket mer, utan det var liksom det här engångsköpet som då min mamma fick göra. Och det här var ju på den tiden när innan Avanza och Nordnet, så man fick liksom ringa till banken och göra det här köpet. Men det gjorde hon, och sen hade jag de där aktierna Och sen hände inte så mycket mer. För många år senare.
Och vad hände då?
Nej men alltså, jag har ju alltid varit väldigt duktig på att spara pengar. Även ända sedan jag var liten. Jag började sommarjobba när jag var 12. Och kanske till skillnad från många andra så la jag undan mestadels av de pengarna som jag tjänade. Och jag hade liksom en liten låda hemma där jag sparade mina födelsedagspengar och mina jobbpengar. Och de växte ju efterhand. Och sen så fick jag eget konto och började sköta mitt eget barnbidrag. Och sen blev det då studiebidrag. Och sen fortsatte jag att sommarjobba, kvällsjobba och helgjobba. Ja, egentligen under hela liksom min uppväxt.
Och på den tiden, hade du några specifika sparmål? Eller var det bara det här, alltså låta pengarna växa på en hög?
Ja, men alltså, jag visste ju inte bättre då. Det fanns inte så mycket förebilder. Och det här var ju liksom innan sociala medier och internetrevolutionen på det sättet. Så det var ju ingenting som man pratade om och man kunde inte riktigt få någon inspiration. Så för min del så handlade det ju mycket om att spara pengar på hög och ha dem på ett sparkonto, för att jag visste inte vad jag skulle göra med dem helt enkelt. Och så var det ju ganska många år fram tills dess att jag bestämde mig för att börja investera.
Och vad var det som gjorde att du ville satsa på att bli ekonomiskt fri sen?
Ja, det är en bra fråga. Första gången jag överhuvudtaget kom i kontakt med begreppet ekonomisk frihet så hade jag ingen aning om vad det var. Och jag tänkte hela tiden att ekonomisk fri eller ekonomiskt oberoende, det, då behöver man liksom flera, alltså typ 100 miljoner i princip för att bli. Och det kändes helt ouppnåeligt. Men sen så kom jag i kontakt med via en kompis som presenterade Robert Kiyosakis inkomstkvadrant för mig. Och då minns jag hur irriterad, eller kanske inte irriterad rätt ord, utan jag kände mig så lurad av systemet. För då visar ju den då på vänstersidan så har du de som är anställda eller de som driver då egna företag. Och sen på högersidan så har du de som äger fabrikerna och investerarna. Och att 95% av allt kapital finns på högersidan. Medan 95% av alla människor befinner sig på vänstersidan. Och jag befann mig på vänstersidan och kände mig väldigt, väldigt lurad av systemet. Och det var väl då jag förstod att oj, ska jag ta mig till högersidan så måste jag göra någonting. Och då är ju investera kanske det som ligger närmast.
Mm. För investeringar är ju en viktig del av den här liksom FIRE-rörelsen som är då tätt besläktad med när vi pratar om ekonomisk frihet idag. Att man då ska plocka ut pengar årligen från sitt investerade kapital för att kunna leva på det, medans det sen ligger kvar och fortsätter att växa, är ju grundtanken. Men liksom, vad innebär ekonomisk frihet för dig?
Ja, men för mig så innebär ju det större valmöjligheter. Att jag kan äga min egen tid. Att jag kan ta ett år tjänstledigt. Och det drabbar inte mig eller min familj ekonomiskt överhuvudtaget. Och det innebär ju också att jag har valmöjlighet till att välja om jag vill arbeta. Vad jag vill arbeta med och hur mycket. Under vissa definierade ramar såklart, för bestämmer man sig för att göra en kurs som jag gjorde så måste man liksom genomföra den. Då blir det kanske lite mer arbete än vad man kanske har tänkt sig. Men det är inte tanken att jag ska göra en ny kurs varje år, utan har jag gjort grundjobbet och så kan jag använda materialet. Men definitivt, alltså valmöjlighet, större frihet och mindre liksom, alltså ekonomisk stress som jag vet att många tyvärr upplever.
Mm. Om man vänder lite på frågan, alltså vad i ett så kallat vanligt liv är det som inte tilltalar dig?
Alltså, jag tycker att idén om ett vanligt liv är en ganska fin tanke, men jag tycker att det har gått för långt. Alltså, tittar man på liksom varifrån vi kommer och vad som har hänt efter liksom den industriella revolutionen och hur mycket vi producerar idag, hur mycket vi producerar för att kunna konsumera saker som vi egentligen inte behöver. Alltså, någonstans så har det liksom slagit slint, det här liksom samhället, av att hela tiden vilja ha mer och hela tiden vilja skapa både arbetstillfällen men också saker för att de här hjulen ska fortsätta snurra. Och där kan jag känna att det blir liksom, det blir så snedvridet, det blir så felfokuserat. Jag menar, om man liksom, vad går livet ut på? Ja, det går ut på att vara lycklig och må bra. Men det här liksom att hela tiden konsumera människors tid och energi för att vi ska skapa större vinster till företag. Alltså, för mig är det en så himla skev och konstig bild som liksom drabbar mig, och jag kan inte se syftet med det. Jag kan inte se syftet med att vi springer snabbare och snabbare och snabbare. Mot vad? Alla ska vi dö liksom. Alltså, men liksom, det kan ju inte vara det som är meningen. Så att ja, det var väl kanske ett mer filosofiskt svar på en konkret fråga. Men
ändå hänger det väldigt tätt i samman liksom. Alltså, ekonomi och hur man vill leva sitt liv och personlig utveckling. Allt det här går ju lite hand i hand. Mm. Så jag tycker ändå att det makes sense väldigt mycket.
Det var skönt att höra. Ja, nej, men det gör det, precis som du säger. Man kan liksom inte utesluta det ena från det andra. Och eftersom pengar styr vår värld, så ska du liksom spela spelet, ja, då måste du använda kapitalet. Sen kan du använda kapitalet till din fördel, du kan använda det för att göra goda saker och inte bidra till att liksom tära på jordens resurser, utan faktiskt göra saker som du mår bra av. Och ofta saker som du mår bra av mår också liksom dina medmänniskor bra av, och vår planet. Så att det där får ju följdeffekter. Så att nej, ekonomisk frihet för mig handlar inte om att köpa en massa prylar och leva ett jetset liv. Det är väldigt långt ifrån vem jag är och vad jag står för. Så att nej.
Så när du fick det här uppvaknandet och kontakten, eller inte kontakten, när du fick kännedom om att man kunde jobba mot ekonomiskt oberoende eller frihet, när var det och vad gjorde du för några förändringar då?
Ja, det här var ju lite i samband med att jag dels hade fått nys om den här inkomstkvadranten och började liksom få, ja, men det väckte nya tankar i mig som jag inte hade haft tidigare. Och i samband med det så började jag också läsa böcker, bland annat Vägen till din första miljon med Tobias Kildfart. Och då kände jag att jag hade fått en strategi för hur jag skulle nå ekonomisk frihet. Och den här boken, den har ju några år på nacken nu, men den pratar väldigt mycket om investmentbolag. Och det har ju varit en väldigt framgångsrik strategi. Det var bara det att när jag började investera i specifikt ett investmentbolag, Ratos, då stod ju de på sina all time high och sen gick det bara utför. Så man kan väl säga att min första investering var en minusinvestering. Det vill säga, jag gick inte back, men jag gick inte plus. Jag förlorade i princip hela mitt insatta kapital. Så att, ja.
Ja, det är ju ganska tuff start då. Hur förändrade du din strategi sen?
Krasst sett så har jag nog testat de flesta investeringsstrategier som finns. Och det jag insåg var hur svårt det är att göra bättre ifrån sig än index. Så att det var egentligen när jag gick en kurs i personlig utveckling och ekonomi som jag förstod att min strategi snarare skulle vara att investera passivt i billiga, globala och för min del gärna hållbara indexfonder. Det vill säga att sluta försöka tajma marknaden, sluta försöka förutspå vad det är som kommer gå bra imorgon. Det brukar vara en väldigt dålig idé och all forskning pekar, eller den mesta forskningen pekar på att det är väldigt, väldigt få som klarar av att slå marknaden. Så att det var egentligen den strategin som jag påbörjade då i samband med att jag också startade upp Rika Kvinnor och såg det som en liksom ny typ av inkomstkälla för att bidra mer till mer bränsle helt enkelt till pengamaskinen.
Men då kan jag tänka mig, när du investerade mer i aktier så kanske du engagerade dig mycket, alltså hängde med i bolagen och så. När du sen förändrade dig, förändrades också ditt eget liksom engagemang på det sättet? Liksom, hur mycket läste du på, höll dig uppdaterad om ekonomin?
Nej, men det förändrades ganska drastiskt från att jag var väldigt liksom på bollen. Jag var ofta inne och tittade till mina innehav och gjorde förändringar till att jag förstod sen att det finns inget syfte med att logga in på sitt konto och jag är mina pengars största fiende. Och det är en ganska skön insikt. Jag menar, nu tittar jag till mitt konto max en gång per månad när jag gör månadsbokslut. Och det är egentligen bara för att få en idé om hur det utvecklas. Och så länge inte saker i vårt liv förändras drastiskt så kommer vi inte heller förändra vår strategi. Så att det är en betydligt mycket mer bekväm strategi, om man är bekväm som jag är.
Ja, indexfonder säger du. Så hur många fonder har du i din portfölj? Hur tänker du kring hur du har byggt upp den?
Alltså, en indexfond består ju utav ett visst antal aktier. Och jag kommer inte ihåg vad gränsen för att det ska kallas en indexfond går, om det är att det måste bestå av minst 200 eller 400 bolag. Men jag tror att innehavet är att det får vara max 2%. Alltså innehållet i fonden får bestå av max  2% av ett enskilt bolag. Så att jag har ju numera gått över mer till att använda fondrobotar. Så att primärt så använder jag Lysa, och då är det Lysa som sitter och bestämmer fonderna. Och det är de väldigt duktiga på. Så att,
kör du 100% aktiefonder?
Nej, jag kör en modell som är 90-10, och anledningen till det är att det finns en stor forskningsstudie som man gjorde där man tittade på olika scenarier, och då visade man på att man sänker risken med ungefär 35% mot att ha en 100 aktieportfölj eller en 90-10, det vill säga 90% aktier och 10% fonder. 10% räntor. Så därför så kör jag 90-10-strategin.
Okej. Din livsstil då under åren som du sparade, hur såg den ut?
Alltså, inte speciellt annorlunda mot någon annans livsstil. Det är alltså för mig så har det snarare handlat om vissa val, alltså till exempel jag har inte lagt mycket pengar på alkohol om man har varit ute och partajat som jag gjorde på när det begav sig. Jag ägde ingen bil, åkte sällan taxi ens kollektivt utan tog mig fram med cykel, det gör vi fortfarande. Och sen ska det också tilläggas att när jag pluggade så jobbade jag deltidsarbetade samtidigt som jag studerade. Så att jag hade ungefär dubbelt så mycket att leva på som alla mina andra kursare. Så jag levde väldigt gott som student, extremt gott. Och den livsstilen kunde jag sedan fortsätta anamma även när jag började arbeta, men då hade en betydligt bättre inkomst. Så att för mig så blev det liksom aldrig, det har aldrig varit något konstigt, utan jag vet inte, det kanske sitter i mitt DNA att liksom lägga pengar på sånt som faktiskt skapat värde för mig, och att inte vilja ha allt hela tiden, utan att faktiskt liksom välja, okej, vad prioriterar jag just nu, och så lägger jag pengar på det.
Vad satte du för sparmål?
Första sparmålet var ju miljonär innan 30. Det var en sån, det kändes som en sån klassisk. Nu nådde jag inte det, utan jag var ju 31 år och 4 månader när jag blev miljonär.
Och hur lång tid tog det? När började du då?
Ja, alltså hur långt är ett snöre? Alltså det beror på när man räknar ifrån. Är det liksom när jag var 12 och började sommarjobba och la undan pengar i mitt skrin hemma liksom? Alltså, är det svårt att säga när det började, utan det har ju liksom varit någonting jag har gjort under i stort sett hela mitt liv. Men liksom, när jag liksom började rent strategiskt bestämma mig, det var ju kanske runt, ja men då var jag runt 25-26.
Okej. Okay. Vilka är dina bästa spartips?
Nej men det är väl, sätt undan 10% av lönen. Och gör det liksom på autogiro så att det inte märks. Och får man löneförhöjning så använd den hävstången och de extra pengarna till att investera mera helt enkelt. För att det är lite så, ser man inte pengarna så vet man inte att man har dem. Då kan man lika gärna jobba någon annanstans och bli många fler senare. Så det är väl ett bra spartips, tänker jag.
Mm. Gick du på några nitar under den här tiden? Alltså, du berättade ju om den här ratosgrejen, men har du några andra missar du skulle kunna dela med dig av?
Oj, oj, oj. Nej, men det känns som att jag har nog testat på de flesta grejer som man kan råka ut för. Jag har ju haft till exempel försökt både tajma marknaden, det är ingen bra idé. Då ska man dessutom ha rätt 2 gånger, både när man går in och sen när man går ut. Jag har satsat på utdelningsaktier. Inte heller kul när bolagen börjar sänka sin utdelning, för det kan hända. Och vi har ägt fastigheter utomlands. Det var en bra idé ända tills corona kom. Och sen blev det väldigt stora, skapade det väldigt mycket problem. Så att ja, det finns en hel del saker jag känner att jag har gjort. Men fortsatt så tycker jag att liksom passivt sparande månatligen i globala billiga hållbara indexfonder är den vinnande modellen. Och det är inte bara jag som säger det, det är liksom förankrat i forskningen också, så att det känns som en trygg strategi.
Men hur var det då? Alltså, hur var det att nå den första miljonen?
Ja, men den första miljonen var jag ganska, alltså det kändes inte så mycket. Dels för att jag nådde den så här ett år och 4 månader efter mitt uppsatta mål. Så att då var det snarare så här att när jag hade nått det så var det bara så här direkt att döpa om Excel-filen, nästa mål, 2 miljoner. Men det gick mycket snabbare, så att jag tror andra miljonen kändes nog bättre, för den nådde jag liksom tidigare än vad jag hade räknat med. Och sen rullade det i princip bara på.
När kom den andra miljonen in, så att säga? Hur många år efter den första var det?
Nu måste jag tänka efter här. Men jag tror att det var 3 år efter, om jag inte minns helt fel. Så att det är ändå ganska stor skillnad mot första miljonen då. Mm.
Ja, och sen så kom ju nästa stora milstolpe. Vad satte du upp som liksom sparmål för att kunna bli ekonomiskt fri?
Min och min sambos kanske jag ska säga, men det här är ju primärt mina mål, så jag får väl prata i mina ord. Vi har ju inte en jättedyr livsstil, och det gör ju det betydligt mycket enklare. Så att jag har ju räknat för min egen del på en utgiftsnivå på ungefär 20 000 i månaden. Så på ett år blir det 240 000. Och ska man då nå ekonomisk frihet och man kan räkna med ungefär en avkastningsränta i snitt på 8%, så behöver man 3 miljoner för att nå ekonomisk frihet.
Vänta, är inte det 6 miljoner?
Jo, för oss båda. Nu pratade jag om mig, men min sambo har, vi har lite olika utgiftsnivåer. Men jo, 6 miljoner för oss båda, definitivt. Yes.
Okej, och sen så uppnådde ni ju då det här gemensamma ekonomisk frihet. Hur kändes det?
Ja, det var en lite speciell känsla. Eftersom jag kände ingenting. Jag blev bara helt tom. Och det här var ju också liksom i en situation där i princip varje månad jag gick in och gjorde bokslut så hade liksom våra investeringar ökat med 1 miljon. Och till slut så blev det bara ett antiklimax där det kändes så bisarrt. Så att alltså jag uppskattar jättemycket att ha de ekonomiska förutsättningarna vi har. Det gör ju vårt liv betydligt mycket enklare. Men pengar gör ingen lyckligare i sig. Och jag tror det också har kommit fram till att det finns liksom inget syfte heller med att försöka jaga mer. För då är vi återigen tillbaka i det här liksom, att vad är det vi springer mot liksom, vad är strävan? För mig så handlar det nog mycket mer om att ha en så härlig vardag som möjligt, att liksom jobba mindre, göra mer saker som ger liksom mening och tillfredsställelse på ett djupare plan. Till exempel utbildningen som jag har jobbat med, men också liksom älskar jag att åka iväg på meditationsretreat eller yogautbildningar och ja, andra saker som gör mitt och vårt liv rikare.
Okej, så det låter nästan som att det blev nästan lite av en livskris att bli ekonomiskt fri.
Ja, alltså nu var vi ju ekonomiskt fria redan innan dess. Det här var ju liksom, vad ska man säga, det som fick oss till nästa nivå. Och det gick ju mycket snabbare än vad jag hade förväntat mig. Sen kan vi också tillägga att sen det här hände så har ju också börsen gått ner en del. Så att nu har vi ju lite kapital att ta igen för att komma tillbaka dit, men det känns liksom helt fine. Och nu är vi väl mer i ett läge där vi borde ha varit ett för ett år sedan mot liksom vad som hände. Och jag tror för min del så handlade det mycket om att det här hade varit ett mål som jag hade strävat efter så länge. Och så helt plötsligt så var det som att det liksom bara öppnades en pengakran. Och det kändes liksom, det blev liksom så bisarrt. Ja.
Hur har du tagit dig vidare från den här tomhetskänslan?
Nej men det som tog mig ur, låter så jävla klyschigt kanske, men det var bokstavligt talat en kompis till mig som ringde och frågade om inte han trodde att mitt nätverk skulle vara intresserad av att investera via hans bolag. Och hans bolag är då det som hjälpte mig och min sambo med våra superinvesteringar. Och då kände jag direkt att ja, men det finns ju liksom inget syfte för mig att tjäna mer pengar, men däremot så finns det ett större syfte av att hjälpa andra, speciellt kvinnor, eftersom där har jag liksom mitt hjärta. Och då kändes det plötsligt som att jag fick ett nytt syfte, att ja, men nu är mitt mission, nu kan jag lägga mig åt sidan liksom, för den delen är klar, och nu kan jag fokusera på att hjälpa andra. Och det har gett mig en helt ny mening, och det var väl det som tog mig ur och som också gjorde att jag började fundera på hur jag skulle kunna lära ut det som jag har lärt mig de senaste 10 åren till andra kvinnor.
Gud, vilken alltså, berörande historia.
Tack.
Vi har ju säkert många där ute som gärna skulle vilja bygga upp sin egen pengamaskin. Kan inte du skicka med lite goda råd? Alltså, hur gör man?
Hur gör man? Nej men alltså, någonting som jag pratar om i kursen, det handlar ju också om det här liksom att det måste finnas ett ganska starkt syfte så att man inte bara går in i känslan av att jag vill ha mer pengar. Men vad är det du vill göra med dina pengar? För att om du inte förstår varför du vill nå ekonomisk frihet, då kommer det vara svårare att göra de få uppoffringar som ändå krävs för att nå det. För det finns så mycket annat som pockar på vår uppmärksamhet. Och det är ju ändå som så att vill vi sträva efter någonting, då kommer vi behöva lägga tid, vi kommer behöva lägga energi på att nå det. Och sen finns det liksom svårare sätt att göra det på, det finns enklare sätt att göra det på. Och mycket av det jag lär ut i kursen, det handlar ju om också att visa på dels hur vi själva faktiskt är vår egen största fiende mot vår ekonomiska frihetsbyggande. Därför att vi människor agerar väldigt sällan rationellt, även om vi tror det så gör vi det sällan, och speciellt inte när det kommer till pengar. Så alltså att det handlar mycket om att bygga upp liksom det här självförtroendet kring liksom, och förståelsen kring hur vi fungerar och varför till exempel man inte borde försöka överträffa marknaden. Det finns de som lyckas, men det är väldigt, väldigt få, och ofta så tar man en mycket högre risk för att göra det. Så att återigen, tips där, ja men det är liksom globala, billiga och passiva indexfonder och så månadsspara. I alla väder spelar det ingen roll var marknaden befinner sig. Idag får du mer fonder för pengarna än vad du fick för ett år sedan, så det är bara positivt. Så att det handlar liksom mycket om det där att också utmana och förstå vad det är vi gör när vi befinner oss på marknaden. Och att oavsett vad vi gör så kommer vi göra fel. Det är det enda vi kan vara säkra på.
Wow. Alltså jättetack för att du har delat alla dina insikter och hela din story.
Ja men jättekul att få komma till din podd, Isabella.
Ja, och om man vill höra mer om dig och lära sig mer om ekonomi, var hittar man dig och Rika Kvinnor?
Rika Kvinnor finns såklart på alla stora plattformar, Instagram, Facebook och sen via rikakvinnor.se såklart. Och sen har vi också en Facebookgrupp med över 8000 tjejer som diskuterar allt ifrån ekonomi till smarta tips och aktier etc. Och de grupperna hittar man under Fearless Women på Facebook då.
Superbra! Tackar så mycket för det och ett tack till dig som har lyssnat på detta också. Följ mig gärna på Smarta Cash Podcast på Instagram så hörs vi igen nästa vecka. Tack, hejdå!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.